Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Ingede och
Lena Ljungdahl. Och idag, Anna, så blir det ju favorit. Nu ska vi fan in i juridiken och nörda. Är du inte sugen? Var det inte länge sen?
Du kan vara favorit.
Ja, jag kan också vara i repris om du har tur.
Jo, men det var väl ett tag sedan vi var ner i juridiklådan, va?
Ja. Ja, och några av er kanske tänker, åh herregud. Men tillräckligt många verkar tycka ändå att det är intressant att förstå mer om det som ni hör på nyheter och sådär. Så att vi backar inte. Och idag ska vi prata om ett ämne som ligger mig rätt så mycket varmt om hjärtat. Och det är ju det här med terrorbrott.
Mm. Just det, det är lite på agendan just nu kan man väl säga.
Ja, det är ju det. Och jag kommer in på det här ämnet varenda gång som jag föreläser om PDV. För att det inte är helt solklart för folk varför det ibland blir terroristbrott och ibland inte.
Just
när man
det.
Tycker, varför blev det inte det i Kronans skola? Varför blev det det med någonting annat? Varför blev Theodor Engström dömd för terroristbrott för ena han gjorde men inte för andra?
Mm.
Så jag tänkte att vi skulle dit och grotta lite grann idag
spännande.
Faktiskt.
Spännande, verkligen.
Och vi tar avstamp i Almedalsrättegången. Och vi ska inte som vanligt penetrera just det här caset. Det är alldeles för färskt, men vi ska ta avstamp i den för att grotta ner oss i det generella, alltså i rättsläget. Inte i varken den misstänkta eller målsägandenas liv. Men det kommer rätt mycket frågor utifrån hur rättsprocessen var och framförallt vad utfallet blev. Och Theodor Engström, han dömdes ju till slut för mord på Ing-Marie Wieselgren. Och för förberedelse till terroristbrott genom förberedelse till mord. Däremot så var han ju åtalad för terroristbrott genom mord på Ing-Marie. Men det föll, det blev han friad ifrån. Och vi ska prata lite om varför, men också hur det här är uppbyggt. För det är ganska krångligt faktiskt.
Ja, verkligen. Jag har jättedålig koll här, känner jag.
Och domen, för att nämna, vi ska inte ägna oss allt för mycket åt det här med allvarlig psykisk störning, men det hänger lite ihop. Så jag tänkte bara säga några saker om det för att sen flagga för att efter nyåret, i början på nästa år, så ska vi äntligen ha ett sånt här avsnitt som handlar om rättspsykiatri. Och där ska vi ju då intervjua en person som jobbar med de här frågorna. Men i och med att Theodor Engström led av en allvarlig psykisk störning, så tänker jag att vi ska säga några korta saker om det. Och det är ju alltså att om en person begår ett brott och i brottets straffskala så kan man dömas till fängelsestraff för det brottet. Om man jämför med snatteri, där då inte, fängelse inte finns med i straffskalan. Men om man begår ett brott där fängelse finns med, så kan alltså domstolen döma till rättspsykiatrisk vård istället för fängelse. Om personen, så är det då två kriterier som ska vara uppfyllda. Personen ska då ha en allvarlig psykisk störning när brottet begicks, och personen ska bedömas ha behov av rättspsykiatrisk vård. Då kan man alltså i rätten döma till vård istället för till fängelse.
Ja, och det här, ursäkta Lena, jag bryter dig, men det här är ju ett begrepp som snurrar till det lite för vissa.
Ja.
För att man kan ju tycka subjektivt att vissa handlingar som är begångna kan omöjligen ha begåtts om man inte lider av en psykisk störning.
Ja.
Så kan det ju förefalla att vara. Men verkligheten är inte riktigt så svart eller vit eller så enkel. Det är den ena aspekten. Det andra är ju att du måste kunna visa att personen led av en allvarlig psykisk störning vid tidpunkten för brottet, som du sa.
Mm,
och det exakt. Kan ju vara fallet. Och när man sitter i en huvudförhandling så kan man ju ha klivit ur en psykos till exempel. Eller någonting annat som kan ha ställt till det i liksom, stunden, tidpunkten för brottet.
Ja, och så är det ju. Det är ju väldigt många som känner att den här jävla gärningen kan man inte begå om man är frisk.
Nej,
alltså det är ju ens känsloliv. Men det här är ju då en sak som man bedömer utifrån domstolen, och sen så gör man, ska man nämna det här med den lilla och den stora sinnesundersökningen, som det egentligen inte heter.
Nej.
Den lilla kallar man för paragraf 7-undersökningen. Och det är ju när domstolen anser att en gärningspersons psykiska tillstånd ska undersökas, så kan man göra en så kallad paragraf 7-undersökning. Den är lite mindre omfattande, och då skriver ju då någon form av specialist inom rättspsykiatri en rekommendation till domstolen. Men man kan också i den komma fram till att man bör göra en mer omfattande undersökning, och det kallas ju då för RPU:n. Eller den då, den stora sinnesundersökningen. Och då är det ju ett helt team specialist inom rättspsykiatri som då kikar på den här brottsmisstänkta och om den kan ha någon form av allvarlig psykisk störning. Och resultatet av denna undersökning kan då ligga så till grund för om den här personen ska dömas till fängelse eller rättspsykiatrisk vård om personen blir dömd för brottet som den då är misstänkt för.
Mm. Och det är ju Rättsmedicinalverket som ansvarar för de här undersökningarna och utredningarna.
Och då är det ju så här, ni som var lite uppmärksamma kanske hörde att kammaråklagare Henrik Olin då, som var åklagare i fallet mot Theodor Engström, han yrkade på fängelsestraff för Theodor. Även fast RMV hade kommit fram till att han led av en allvarlig psykisk störning. Och då kanske vän av ordning tänker, hur går det till? Jo, fram till 2008 så hade vi i Sverige ett absolut fängelseförbud. Då fick man inte dömas till fängelse om RMV hade klassat den med allvarlig psykisk störning. Men det avskaffades 2008. Så man får alltså sätta människor i fängelse som lider av allvarlig psykisk störning.
Men alltså, det här är ju superintressant. Jag hade ingen aning om det här. Men innebär det då att kriminalvården på något sätt också då tar ansvar för någon form av behandling och behandlingsinsats av den som är tilltalad och sedermera dömd?
Ja, och det man, och jag bevakade ju då Almedalsrättegången, och det var intressant att höra vad Henrik hade som orsak, varför han då yrkade på fängelse. Och då var det framförallt två saker. Dels att brottet hade ett sånt enormt högt straffvärde, det är en av delarna. Man menar på att sådana människor ska sitta i fängelset. Men framförallt så tyckte han att vårdbehovet för Theodor Engström var lågt. Och en sak var att han hade avsagt sig all form av vårdbehov under den långa häktningstiden. Det vill säga, han har under häktningstiden har han inte behövt vård. Och då kan man ju tro att vårdbehovet kanske inte är så stort. Men nu gick ju då rätten emot detta. Så att han dömdes ju till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Om vi ska säga något kort om det, så folkmun, man sitter lite tajtare. Det vill säga, det räcker inte med att en läkare säger att personen inte längre har ett vårdbehov, utan även domstolen måste bedöma personen. Det är det som kallas för en särskild utskrivningsprövning. Det är två instanser som vill skicka ut den här personen från vården. Och det sker ganska sällan.
Ja, vad intressant.
Det om det. Vi lämnar just det, för vi kommer att prata rätt mycket mer om rättspsykiatri i kommande avsnitt. Vi ska gå in på själva terroristbrottet. Han var ju då åtalad för terroristbrott genom mord och förberedelse till terroristbrott genom förberedelse mord. Och det här är snurrigt.
Gud vad, jag tänkte så att det här låter ju som rappakalja i mina öron.
Jag vet. Men det kommer inte göra det om en stund. Bear with me. Jag ska försöka på ett väldigt pedagogiskt sätt förklara det här. Terroristbrott är en egen lagstiftning. Den har inte alltid funnits, men man behöver liksom lyfta upp allvarligheten. Och det är så man ofta gör i Sverige när man vill att ett särskilt brott ska få en särskild tyngd, så får den en egen lagstiftning.
Mm.
Innan kanske det har ingått i någonting annat. Och för att terroristbrott ska bli, alltså för att man ska bli dömd för terroristbrott, då ska man begå en gärning, vi kallar det för ett grundbrott. Och i det här fallet så var det då mord på Ing-Marie och förberedelse till mord på Annie Lööf.
Får jag fråga?
Ja.
Hanterade man det här också som ett demokratibrott? Alltså, såg man särskilt allvarligt på det i och med att det faktiskt var riktat mot demokratins grundval i form av politiskt aktiva människor?
Det är en av grundpelarna i terroristbrott.
Mm.
Det kommer du få förstå när vi kommer till rekvisiten.
Okej.
För terroristbrott döms den som begår en gärning som avses i paragraf 3. Det kommer vi till. Men det, för att rekvisiten är att det ska injaga... dels så ska den skada en stat. Och det tryckte Henrik jättemycket på i rätten. Alltså att Engströms gärningar har skadat Sverige. Mm. Eller skulle kunna ha skadat Sverige som stat om just han hade lyckats. Och då pratade han då med förberedelse till mord på Annie Lööf. Avsikten ska vara, och nu läser jag rakt från paragrafen, injaga allvarlig fruktan hos en befolkning, otillbörligen tvinga offentliga organ eller mellanstatliga organ att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat. Och det är ju det du pratar om. Mm. Det är ju en typ av att man slår mot demokratin. Och det här kan du få lägst 4 år och högst livstid. Och det är även då kriminaliserat på försök, förberedelse, stadie.
Mm.
Och nu ska, då gå, nu ska vi börja nörda. Är du beredd?
Jag sätter mig i baksätet.
Ja. Då finns det... Terroristbrottslagstiftningen är uppbyggda på kvalificerade, objektiva och subjektiva rekvisit. Det objektiva rekvisitet som måste vara uppfyllt för att det ska kunna bli ett terroristbrott är då att gärningen ska kunna skada en stat.
Mm.
Det måste vara uppfyllt. Nu följer det för Theodor Engström på mordet på Ing-Marie Wieselgren.
Mm-hmm.
Där blev han ju friad från terroristbrottet men dömd för mord. Och det är ju då för att rätten har kommit fram till att mordet på Ing-Marie har inte skadat staten Sverige.
Mm-hmm.
Men förberedelse till mord på Annie Lööf skulle kunna ha skadat staten Sverige om han hade lyckats. Och jag ska prata mer om hur de har kommit fram till det. Det gjorde de genom väldigt många vittnesmål.
Mm.
Och det här är lite krångligt, för det här är ett så kallat, nu kommer det nörderiet, ett abstrakt farerekvisit.
Oh.
Ja.
Ja. Jag antecknar, jag tar kittlig. Fram min carebook här, skriver
men det
upp diverse
är faktiskt,
ord.
Men det är faktiskt intressant, för det här är en lagstiftning som är rätt spekulativ. Och jag tyckte det varit väldigt tydligt i rätten, för när Henrik kallade sina vittnen, och vittnena var till exempel säkerhetssamordnare i de olika politiska partierna som var på plats i Almedalen. Och då ställde han frågor som man inte så ofta hör i rättsrummet. Och det är av spekulativ art.
Mm-hmm.
Vad tror du ni hade gjort inom er säkerhetsorganisation om han hade lyckats mörda Annie Lööf? Mm. Hur hade det påverkat hur ni planerar Almedalen nästa år?
Ah,
det är ganska spekulativt.
Ah.
Då ska man liksom försöka sia in i någon form av framtid. Vad hade hänt om?
Mm.
Det vill säga, de är ute efter, om han hade lyckats, hade det förändrat? Och då går vi tillbaka till den här punkten. Hade man förstört eller destabiliserat de politiska eller sociala strukturerna som vi har i Sverige? Det vill säga, hade färre politiker framträtt nästa år? Hade de begränsat sitt sätt i det demokratiska rummet? Det är ju det han är ute och vevar efter.
Mm.
Och det är därför han förhörde väldigt många av de här olika politiska partierna och politiker. Hur påverkar er i grunden att en partiledare fanns en fara att hon hade blivit mördad i Almedalen? Och rekvisitet, det här rekvisitet innefattar då gärningar som kan skada olika allmänintressen, samhällsfunktioner och annat som påverkar samhället i grunden. Och då har man alltså kommit fram till att i fallet förberedelse till mord på Annie Lööf så höll det. Där blev han ju dömd för förberedelse till terroristbrott för att det här var uppfyllt. Mm. Men i fallet mord på Ing-Marie Wieselgren så föll själva terroristbrottet.
Mm.
Han har ju fortfarande blivit dömd för mord. Det subjektiva rekvisitet, det är att den här gärningen inte bara ska begås utan den ska begås med en avsikt att leda till någon av de effekterna som jag har gett upp precis. Alltså, han måste ha haft en avsikt med de här gärningarna. Det räcker inte med att man gör det av oaktsamhet eller av olycka, utan det ska finnas en direkt avsikt att uppnå det där. Och då ska det också bevisas i rättssalen. Och jag säger att man måste begå en gärning som finns i paragraf 3. Och där, nu kommer vi in på grundbrotten. Alltså, det duger inte om du begår en stöld med avsikt att skada en stat, så kan det fortfarande inte bli terroristbrott. Därför att stöld är inte ett av de grundbrotten som finns med som på en lista. Det just måste det vara ett av de brotten. Utöver då att du ska ha en avsikt att skada en stat och att det faktiskt också ska göra det, eller spekulativt skulle kunna ha gjort det.
Mm.
Och då drar jag upp några exempel. Mord är ett av grundbrotten, och det var ju det som hände mot Ing-Marie. Det kan vara grov misshandel, det kan vara grov dataintrång, det kan vara skadegörelse, det kan vara mordbrand och så vidare. Så först måste man se, har personen begått ett av just de brotten? Och sen tittar man på övriga rekvisit, kan det skada en stat? Kan det injaga fruktan i en hel befolkning och så vidare? Men då börjar man närma sig brottet terroristbrott.
Sa du hur man bedömde det här då när det gällde Ing-Marie?
Ja, man bedömde att det inte nådde upp i rekvisiten i den här grundparagrafen. Alltså visst, det har till viss del injagat en allvarlig fruktan hos en befolkning, såklart. Alla vi känner ju då att var som helst, när som helst, vem som helst. Men det måste vara en ganska specifik fruktan. Och man har bedömt att det når inte upp i allvarligheten i de här rekvisiten. Alltså att det, just brottet mot henne är ett mord, men det har inte skadat staten Sverige. Det har skadat en individ.
Mm.
Däremot att planera ett mord på en partiledare når upp i terroristbrott. Akilov, terroristbrott på Drottninggatan. Han var inte ute efter en polis, så det måste inte absolut inte vara just att det ska vara mot en politisk ledare.
Nej.
Där nådde man upp i att injaga fruktan i en hel befolkning. Mm. Alltså, mitt på en gågata, mitt i Stockholm, så bränner han in med bil. Det var terroristbrott. Man testade det här med Anton Lundin Pettersson i Kronans skola i Trollhättan. Mm. Där testade man om det höll. Det höll inte. Han blev dömd för x antal mord med hatbrottsmotiv istället.
Mm, just det.
Han var ju ute efter bara människor som han ansåg var utländska eller såg utländska ut.
Mm.
Så att jag vill att ni, kära lyssnare, lyssnar på nyhetsrapportering och så vidare med kunskap om vad de pratar om. Så att det inte bara blir rappakalja över det hela.
Mm.
För det är ju vi emot i den här podden.
Mm.
Och sen fanns det ju också, han hade ju planerat att ha ihjäl fler personer. Och jag vill bara säga några saker om det. Han hade ju någon form av dödslista.
Ja, just det.
Och sådär. Och där kan jag bara säga att för att en åklagare ska väcka åtal gentemot ett visst brott, så ska åklagaren kunna förvänta sig en fällande dom. Och om åklagaren inte kan förvänta sig det genom att kunna grunda sin misstanke i tillräckligt mycket bevis, då ska inte heller åtal väckas.
Mm.
Så att han har fått bedöma varje enskilt fall och insett att det här kan jag förvänta mig fällande dom, då kommer jag gå till åtal på det. Nästa person finns det inte tillräckligt. Men det är inte sagt att brott inte har begåtts.
Just
men
det
är så vårt rättssystem är uppbyggt. Det är upp till åklagaren att bedöma i det här specifika fallet. Finns det tillräckligt med bevis för att jag ska kunna förvänta mig en fällande dom, då får jag, ska jag också väcka åtal. Om inte, så ska jag inte göra det. Ibland blir man så frågad, varför satt inte alla på dödslistan i rättssalen som målsägande? Mm. Därför att det har gjorts en bedömning av åklagaren.
Ja, och det här är ju en princip...
vårt rättssystem funkar.
Ja, och det här är ju en princip som gäller alltid i åtalsfrågan, ja, alldeles oavsett vad det är fråga om för brott.
Mm. Så det var ingressen här på avsnittet om terror. Ni måste förstå terroristbrottslagstiftningen och hur den är uppbyggd. Mm. Det ska finnas ett grundbrott och de objektiva rekvisiten ska vara uppfyllda, det vill säga effekten, och det subjektiva rekvisitet ska vara uppfyllt, det vill säga avsikten med gärningen. Och i fallet Theodor Engström så höll det hela vägen utifrån förberedelse till mord, eller förberedelse till terroristbrott genom förberedelse till mord på Anna Lööf.
Mm.
Och i det andra fallet så blev det mord, men friad från terroristbrott genom mord. Det om det. Sen tänkte jag faktiskt prata mer om terroristbrott generellt och terrorhotet som vi har i Sverige. För att det är så att säga nästgårds.
Mm.
Och då behöver man gå direkt till NCT som är Nationellt centrum för terrorhotsbedömning i Sverige. Man kan väl kalla det en liten tankesmedja.
Berätta
här
mer.
Sitter människor och gnuggar sina genéknölar. Och det är en permanent arbetsgrupp och den består av personal från Säkerhetspolisen.
Mm.
Från Försvarets radioanstalt, alltså FRA.
Mm. Mm.
Från militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I annan mun, MUST.
Mm.
De är alltså ansvariga för att kika på terrorhotet i Sverige- och bedöma var vi ligger just nu, den här skalan.
Mm.
Och vi ligger på en 3 av 5- och det har vi gjort ett tag och det bedöms fortsätta. Och den här listan är där 1 är som lägst hot och 5 är som högst.
Mm.
En 1 är att det finns inget identifierat hot för terror i Sverige. 2, begränsat hot. 3, där vi nu befinner oss, är ett förhöjt hot.
Mm.
Och bara för att ni ska förstå vad förhöjt hot betyder. Inom ramen för förhöjt hot så säger man terrorattentat kan ske. Det är där vi befinner oss i Sverige idag.
Men får jag fråga, de flesta länder gissar jag befinner sig inte på 1 idag?
Nej.
Har du någon koll? Finns det länder som är fria från risk att utsättas för terrorattentat?
Fria från risk tror jag inte. Men jag kan tänka mig att det finns länder som har bedömt det är väldigt lågt. Vi har ju olika bedömningssystem, ja, såklart. Jag vill säga, nummer 4 är högt hot och nummer 5 är ett mycket högt hot. Vad vi i Sverige lägger in i terrorhotsbedömningen är hot för attentat, hur rekryteringen ser ut, hur radikaliseringen är just nu, hur vi har med finansiering av våldsbejakande extremism och hur vi har med finansiering kring terrorism. Det lägger man in i sin bedömning. Det främsta attentatshotet mot Sverige under 2022, gissa vad det är?
Ja, men pratar vi inte om det här när vi pratar om Säpos årsbok?
Jo, minns du?
Rymden var ju en.
Ja, exakt. Det finns ju 7 hot mot Sverige. Och det var absolut Outer Space
en ny arena.
Cyber, ja. Men när vi ser just i terrorhot som var, man kan säga, en av de här 7.
Mm.
Det största attentatshotet mot Sverige, det är individer motiverade av en våldsbejakande högerextremistisk ideologi.
Mm.
Alltså sådana som Theodor Engström.
Just det.
Eller en våldsbejakande islamistisk ideologi. Mm. Det är de 2 kategorierna som står, som gör att vi ligger på en 3 i Sverige idag. Och de flesta terrorattentaten i västvärlden som har skett under de senaste åren har utförts av ensamutförande individer som på digitala plattformar inspirerats och utvecklats attentatavsikt och därefter planerat och genomfört ett terrorattentat. ganska lika skolattackerna skulle jag vilja säga.
Verkligen.
Där når man oftast inte upp till de rekvisiten som jag precis har lärt er om terroristbrott.
Alltså det känns spontant lite läskigt det här tycker jag.
Mm.
Alltså man betänker hur lätt det är för ensamagerande att flyga under radarn. Det är ju faktiskt lättare att få korn på en organisation eller en konstellation eller en grupp som planerar attentat. Även om man kanske är för sent på det så att säga, så är ju sannolikheten högre att de ska flyga in i radarn innan det är för sent. Men jag inbillar mig att en ensamverkande motiverad person faktiskt kan leva lite så här isolerat och planera en sån här gärning lättare.
Ja, och iscensätta. Det är väldigt vanligt när jag är ute och föreläser, framförallt skolattacker, känslan av, men vad fan, har inte samhället koll på de här?
Mm.
Samma sak i Almedalen. Hur kunde en person med de åsikterna kunna gå runt fri? Alltså, hur ser framför ett samhälle där man kan läsa in hur folk mår, vad de tycker och tänker? Säpo och andra myndigheter försöker hålla koll på alla, men precis som du säger, det är helt omöjligt att ha koll på allt och alla. Och är de ensamagerande, då är det ju betydligt svårare. För de läcker ju mindre spår. Så att det är oroväckande.
Och en sak där, kan vi bara stanna upp lite kort. För det var ju väldigt mycket kritik som riktades Säpo och polisen efter Almedalen. Ja. Om precis det här som du just nämnde. Hur kunde han få gå runt fritt i Almedalen och hur... allt det där. Men återigen, vi pratade rättsläge tidigare. Det är ju så att man kan ju inte bara göra ingripanden mot människor utan att ha en konkret misstanke om brott. Nej. Eller liksom ha juridiken klar för sig. Och, nej. Men det är inte givet att man har det.
Nej, det är... Det är en annan typ av samhälle som vi inte heller vill ha.
Exakt, verkligen.
Nej. Men det här bedöms i alla fall fortsätta under 2022. Och vi har ju såna här attentat då och då. Mm. Och Säpo varnar ju för just den här typen av miljöer.
Mm.
Och... hotet och, alltså det påverkas ju också av händelser i omvärlden. Alltså det här gränsöverskridande terrorhotet som finns på internet och där internet är en plattform både för radikalisering och att det liksom här och där finns uppmaningar att utföra terrorattentat, det är ett inspirationsbrott.
Mm.
Så att gränsen mellan att vara våldsbejakande och icke våldsbejakande högerextremism, den där gränsen blir mer och mer diffus.
Okay.
Och om du har de här ideologierna och exponeras för människor som genomför såna här dåd, då sänks ju också tröskeln från att vara någon som tänker grejerna till att gå till handling, för just du ser det. Andra som går till handling. Lite så här kort fakta. Majoriteten utförs av ensamagerande gärningspersoner. Terrordådet bidrar till en ökad medvetenhet om och en ökad attraktion till våldsbejakande högerextrema ideologier.
Mm.
Och precis som jag sa, den här tröskeln sänks och fler går från tanke till handling.
Men
man hittar gemenskapen på nätet, såklart.
Ja, det var precis det jag skulle fråga. Handlar det här om att kaka söker maka lite grann och att nätet är liksom tillgängligt på det sättet? Att det är liksom nyckeln för att hitta likasinnade?
Ja, såklart. Det kom ju en ny studie ganska nyligen som är just det. Att du behöver inte vara på de här plattformarna under särskilt lång tid utan att det händer saker med dig. Och du kan ju ta vilka brott som helst. Tänk om du höll på med barnpornografibrott för väldigt länge sedan. Att hitta likasinnade var svåra. De har man ju satt in en blänkare i lokalpressen som var tillräckligt diffus. Nu är det liksom tre knapptryck bort och så hittar du ett helt forum för likasinnade där ni kan sitta och utbyta idéer med varandra. Det är ju skrämmande och det är ju ingen som helst skillnad här.
Nej.
Och efter pausen kommer du få höra precis hur de blir inspirerade av varandra.
Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Krimpoddarnas krimpodd. Och idag är jag som åker i baksätet. Lena däremot, hon briljerar med en massa sakkunskap på ämnesområdet terror och terroristbrott.
Ja, och jag förstår om ni tycker att det målar upp en ganska mörk värld.
Ja, det är deppigt det här ju. Eller skrämmande det snarare.
Ja, det är ju det. Och det är ju ännu mer skrämmande om man inte vet om det, för att om man inte vet riskfaktorer och vad som pågår, då är det väldigt svårt att jobba med skyddsfaktorer och jobba förebyggande. Nu ligger ju inte det på er, kära lyssnare, men det är så här det är, och då är det väl lika bra att veta om det istället för att du bara ska veta att ja, men vi har en trea i Sverige. Ja, vad fan betyder det? Det är viktigt att veta.
Verkligen.
På nätet så sprids ju då hatbudskap. Det sprids manualer för vapentillverkning. Det sprids direkta uppmaningar att utföra olika attentat. Säkerhetspolisen, Säpo, ser att unga individer attraheras av den här nätbaserade högerextremismen. Och fler av de attentat och andra våldshandlingar som vi har sett under 2021- har varit från minderåriga gärningspersoner som har radikaliserats online. Och det här bedöms fortsätta ännu mer. Och information till er som är föräldrar då. Det här med att vara nyfiken för era ungdomar. Vilka de umgås med. Vad de gör på nätet. Det är en av vår tids stora problem. Unga män med stort samhällsförakt. Antidemokratiska åsikter. Det här med accelerationism är ett ganska svårt ord, men någon form av tanke om att störta det samhällsstrukturen vi har för att bygga upp någonting nytt. En millenarisk, liksom, det finns så mycket i det här, och kan ni göra någonting för att motverka det, då skulle jag verkligen föreslå att ni gör det.
Men får jag fråga, finns det en profil på de här unga männen?
Ja, det skulle jag säga. Att det gör.
Oavsett nationalitet och oavsett religiöst ursprung eller här.
Och oavsett om det är vilken ideologi, oavsett om du är incels eller vad det nu är. Och grejen är att du upplever någon form av orättvisa, någon form av fel, funktionsfel i samhället. Sen samlar du på dina oförrätter utifrån det. Du läser världen som Satan läser Bibeln. Du hittar oförrätter bakom varje hörn, i varje diskussion, i varje Facebookgrupp, i kommentarsfältet på Aftonblad. Så plockar du oförrätter och stoppar in i din mall, din klosslåda som du har bestämt, och passar inte klossen kommer såga till den så att den passar. Och sen radikaliseras du med likasinnade på nätet. Och sen är det ju då inte alla givetvis som är, det blir inte alla våldsbejakande gör ju inte våldshandlingar, men om den här tröskeln sänks hela tiden så är ju fler och fler som blir det.
Ja, du kanske utvecklar en sårbarhet, tänker jag. Alltså du kanske avstår ena gången men inte säkert den andra, eller femte eller hundrade.
Nej. Engström sa ju rätten att det fanns en mening med att han överlevde, så att han kunde inspirera fler sagopojkar och spökpojkar att fortsätta. Och nu ska jag ska ta lite om ett dåd som verkligen har gett efterskalv. 2019, Christchurch, Nya Zeeland.
Just det.
Högerextremisten Brenton Tarrant. Han attackerade två moskéer. Han mördade 51 personer. Skadade 40. Innan det här så hade han på ett onlineforum publicerat ett manifest där han ger då uttryck för de här millenariska, högerextrema, accelerationistiska idéerna som går ut på att störta det som finns.
Men får jag fråga, ursäkta, det här med manifest, det känner vi igen också från Anders Behring Breivik till exempel och från en del andra. Är det så att säga en... ligger i sakens natur att planen är att du ska sprida ditt budskap för eftervärlden? Eller vad är liksom
drivkraften? Det är inte alls ovanligt. Det är inte alls ovanligt. Alltså jag är så övertygad om att jag läser världen korrekt. Mm. Som Nicholas Cruz sa, han som mördade 17 i Parkland, Florida. Han sa ju så här: you are all the dumb asses. Ni liksom hjärntvättar de politiska systemen, ni förstår ingenting. De jobbar ju upp en övertygelse så att de rättfärdigar en våldshandling med sin övertygelse och sitt radikala sätt att se på världen. Och då är man ju totalt faktaresistent när man har kommit så långt. Mm. Därför att vad du än blir beskjuten med så är ju, då kan ju du bara svara att du är hjärntvättad, du förstår ingenting. Mm. Det är jag som förstår.
Mm.
Och det är inte helt ovanligt att det kommer ett manifest. Att man har sagt någonting, spelat in en film, spridit det på nätet. Det är ganska vanligt att man meddelar sina avsikter på olika sätt och vill inspirera andra till att fortsätta.
Jag tror att bara begreppet manifest för de flesta är förknippat med detta.
Alltså, absolut. Absolut.
Ja, intressant.
Förutom de som lyssnar på podden Över min döda kropp, för de hör ju Anna säga ordet manifest. Och det här är manifest. Det använder du i en helt annan kontext.
Det kan man
Vad menar du när du säger manifest?
Att det är något som är beständigt. Eller förankrat.
Ja. I alla fall, i hans manifest, Terrence manifest, då presenterar han sin tanke. Och han menar på att människor av europeisk börd hotas av utrotning.
Mm-hmm.
Och genom ett pågående folkutbyte, genom så här, utom europeisk invandring, alltså att man vaskar ut den europeiska fina börden, det var ju hans take på det hela. Och han menar ju då att det här attentatet kan bidra till en kumulativ extremism. Alltså målet var, det här, nu är det riktigt evil, målet var att muslimerna nu skulle bli så arga så att de ska söka hämnd. Och det i sin tur skulle inspirera andra högerextremister till handling.
Herregud. Ja.
Förstår du?
Mm.
Hans dåd och manifest har inspirerats och refererats till av andra högerextrema terrordåd i Norge, i USA, i Tyskland. Han själv hyllar Bering Breivik. Han hyllar Anton Lundin Pettersson som utförde en skolattack i Kronans skola i Trollhättan i Sverige. Han finns alltså med i Terrence manifest.
Men alltså,
och cirkeln sluts ju också när Theodor Engström pratar om Terrence.
Ja, just det. Men Engström befanns lida av en allvarlig psykisk störning vid tidpunkten för gärningen.
Ja.
Är det överrepresenterat med, vet du det, finns det data på det bland de här unga, eller de här männen? Alltså är det fråga om psykisk ohälsa i grund och botten, eller är det något de utvecklar möjligen över tid, eller har du någon koll på hur de här männen mår rent psykiskt?
Ja, jag kan säga några saker. Ett, det är överrepresenterat med NPF.
Mm, okej. Okay. Förklara för lyssnarna som kanske inte känner alltså, till begreppet.
Alltså Asperger och autismspektrat.
Mm. Neuropsykiatriska finns, funktionsvariationer. Ja.
Exakt. Det finns ju någon form av bristande social kontext, väldigt få kontaktytor i IRL så att säga. Mm. På nätet har de många kontaktytor.
Mm.
Sällan en välfungerande och kärleksfull familj.
Mm.
Alltså, det finns inga människor som mår genuint bra och är lyckliga personer som går in på en plats för att mörda människor.
Nej, men det exakt. Säger sig själv. Det känns så grundläggande på något sätt.
Sen men om samtidigt, det är en klinisk eller juridisk psykisk sjukdom, det har jag inga siffror på. Men det är inga lyckliga personer. Om man liksom, när man i efterhand tittar på de här personerna så finns det ju inte en lycklig fundamental grund. Maslows behovstrappa är ju liksom, det skevar ju här och där.
Mm. Ja, men samtidigt en del av de här terrordåden bygger ju på en förslagenhet, ett intellekt. En liksom planeringsgrund eller benägenhet som är ganska uttalad, resurser, alltså det är alltså, inte vem som helst klarar av att genomföra en sånt här dåd.
Jag skulle säga att mina tår krullar sig när jag läser tidningarna, när våra reporter och journalister skriver ett nytt vansinnesdåd.
Up,
säger jag.
Mm, jag håller med.
Du må kanske senare bli klassad som att lida av en allvarlig psykisk störning, vilket då Engström blev till exempel.
Mm.
Men det, den här personen har fortfarande under lång tid planerat, strukturerat, mappat, hålla många tankar i luften. Alltså de här har planerat sina dåd minutiöst. Vad jag ska ha på mig, vad jag ska lyssna på, vad jag ska för vapen. Jag har kartlagt människors liv och så vidare. Så tro inte att det här är människor som befinner sig i en psykos och helt plötsligt gör en attack. Nej, nej. Du kan vara allvarligt psykiskt störd och ha förmåga till olika saker. De allra flesta är nog inte allvarligt psykiskt störda. Utan bara våldsbejakande unga män med radikala tankar som väljer att gå till handling. Det är det som gör det så läskigt. Man vill ju gärna säga att det här är fullblodsgalningar som befinner sig i en psykos. Det är lätt att säga, men verkligheten är så pass mycket svårare och mer komplex än så.
Ja, det är en svår grupp liksom, att förstå. Ja.
Och vi kan ju inte heller utesluta att Theodor Engströms gärningar ger ytterligare vågor på den här inspirationen.
Det är klart.
Under utredningen då och kartläggningen av Engström så fann man ju honom intresserad, och det här har ju framkommit. Han är intresserad av både Behring Breivik, han är också intresserad av Anton Lundin Pettersson, Robert Crimo, som också har gjort ett bedrövligt attack i närtid. Brenton Tarrant då i Christchurch.
Stopp! Nu måste jag fråga igen då. Nu, ursäkta att jag ställer så mycket frågor. Men
älskar det.
Nu dyker upp en annan tanke här. Jag får inte ihop det här. Alla de här som nämns, Anders Behring Breivik, Anton Lundin Pettersson, Robert Crimo heter han så, och Brenton Tarrant. Alltså, de har ju haft olika motiv, eller olika, vad ska jag säga, fundamentala tankar och åsikter. Då är ju den minsta gemensamma nämnaren att de är radikaliserade och på något sätt vill skada en stat då.
Ja, eller? Just de här fyra ligger på höger falangen.
Ja, förvisso. Men det är ju fortfarande inte samma bevekelsegrund.
Nej. Så det är lätt att tänka, så här tänker jag, personlig tanke och åsikt. Alltså, jag kan söka inspiration av andra även om inte vi delar ideologisk grund. Mm. Men det som är generellt är ju den våldsbejakande radikaliseringen. Ja. Och övertygelsen. Sen om jag har min grund i incel, eller om jag skyller allt på invandrarna eller bögarna, eller det samhället som det är fel på, så kan jag ju använda mig och inspireras av andra som går från ord till handling. Det är därför det är så fruktansvärt läskigt.
Verkligen.
Och avslutningsvis, jag ska säga så här, Theodor Engström säger ju rätten att det finns en mening med att jag överlevde, så att jag kan inspirera andra, citat, sagopojkar och spökpojkar att fortsätta.
Mm-hmm. Vad menar han med det då? Vet man det?
Ja, han anser ju att han själv är någon form av sagopojke, spökpojke, som lever någon form av parallell universum som inte får komma in i samhället. Och det går vi ju inte att utesluta att inte någon blir inspirerad av det här.
Du menar att det går inte att utesluta att han är en spökpojke? Nej, verkligen inte. Det känner jag också.
Nej, vem fan vet, känner jag spontant. Kan RMV ha med dig på sin checklista på RPU:n? Spökpojke, ja eller nej? Heter du Laban i andra namn?
Men det är så svårt att förstå.
Nej, men det är ju det.
Det är svårt att ta till sig det här.
Ja, det för är ju det.
Man söker logik liksom, och det saknas ju. Det finns ju.
Du får nog kämpa, Ginghede. Du får nog fan kämpa om du ska hitta någon logik i de här gärningarna. Det är ju bedrövligt. Folk dör ju.
Ja, det är vidrigt.
De mördar människor för att uppfylla någon form av tomhet och någon form av övertygelse som de har, där de tycker att våld är rätt väg att gå för att skapa ett samhälle som de vill ha, oavsett om de själva stryker med eller inte. Det är bedrövligt.
Ja, verkligen. Går det att rehabilitera de här männen?
Fan vet alltså. Jag vet inte.
Nej.
Jag vet faktiskt inte. Det jag vet är att det finns inga lyckliga människor som gör det här. Så om man jobbar i skola, om man jobbar inom psykiatrin, om man jobbar liksom idrottsföreningar, allting som bygger innanförskap, allting som bygger en känsla av identitet,
inklusion,
sammanhang, tillhörighet, inkludering och så vidare. Det är den vägen vi skola vandra, därför att människor som är lyckliga och mår bra och har ett sammanhang, de springer inte runt och mördar människor.
Nej.
Det Nej. Kan vi väl se.
Det är väl en ganska
gång
bra
för annan.
Sammanfattning. Ja.
Så att jag vill att ni ska ta mer från detta avsnitt kunskap om terroristbrott, kunskap om vårt terrorhot, kunskap om att det finns väldigt många som jobbar med det här. CVE, som jag jobbar hos ibland, det är en myndighet, Center mot våldsbejakande extremism. På deras hemsida finns det shitload av fakta att plocka på de här ämnena. Det finns så mycket kunniga människor och samarbeten, både nationellt och internationellt, som jobbar mot denna typ av händelse. Men det är också klapp odugligt och hålla koll på varenda ung man som ska störta samhället på olika sätt. Antingen via krig på nätet eller gå från ord till handling.
Ja, det är
inget annat än en fruktansvärd samhällsutveckling.
Mm.
Och det är därför också Säpo skickar upp varningsfinger och säger att det är de vi är rädda för, kopplat då till terrorhotet.
Mm.
Det är de som gör att vi plockar upp terrorhotet. Det är våldsbejakande, ensamagerande unga män och våldsbejakande islamister. Det är där vi har det. Höger och islam.
Och jag tycker det känns så svart det här. Det här är depp alltså.
My bad.
Ja, nej men det är alltså superintressant. Jag har lärt mig jättemycket om ett väldigt komplext fenomen som vi lär tyvärr få se mer av.
Vi kommer ganska troligt att återkomma till det även i podden. Från olika håll. Och nästa gång vi knyter oss an i ämnet, det är ju när vi pratar då med en rättspsykiatriker. Där kan vi ställa frågan, går det att rehabilitera?
Ja.
Eller ska man låsa in dem och kasta bort nyckeln och tänka att du, you're fucked? Inte vet jag. Vi får se. Och vi kan också prata mer om allvarlig psykisk störning och vad det egentligen som bedömer hur de kommer fram till det i en paragraf 7 eller en RPU. Det ska bli jätteintressant.
Ja, det blir ett kanonavsnitt.
Det är faktiskt bara en torsdag kvar innan vårt juluppehåll. Jag tar nu fram min almanacka. Elevrådsordföranden i mig. Nej, jag var aldrig med. Var du med i elevrådet? Har jag frågat
Nej, det var jag inte. Men jag var ju med i studentföreningen när jag genomförde högre studier, naturligtvis.
Ja, just det.
Mm.
Ja, nej, men då tar jag på mig ordningshatten nu och konstaterar att idag är det näst sista avsnittet. Nästa torsdag, den 22 december, då är det vårt sista avsnitt innan vi går på en välförtjänt jul- och nyårsledighet.
Mm.
Och det avsnittet kommer ha julspecial.
Mm-mm.
Vi kommer ha lite Q&A. Alltså, ni kan skicka in era frågor. Vi kommer göra ett inlägg på vårt Instagram, Ljungdahl och Jinghede. Där ni kan ösa på med frågor i tråden där. Ni kan också gå in i den här härliga fanklubben som vi har på Facebook. Den heter Över min döda kropp, eftersnack och diskussioner, va? Jag kommer aldrig... Ja, så heter
det. Ja, det är korrekt.
Vi kommer också sammanfatta året, göra lite topplister.
Mm.
Har någon... Ja, det kommer bli
härligt. Det kommer bli som en riktigt gott påse. Det kommer bli lite av allt möjligt.
Och sen, kära vänner, är vi tillbaka den 9 januari. Och nu kommer lite news som för några av er kommer vara lite deppiga. Den 9 januari, då är vi tillbaka, det är en måndag. Då kommer det att bli veckans spaning, precis som vanligt. Men nyheterna är att veckans spaning kommer ni bara att finna i Podplay-appen eller på podplay.se från och med nästa år. Det finns där, det är lätt att hitta och det är helt gratis precis som vanligt. Men ni som lyssnar på andra forum kommer att tänka, var tog spaningen vägen? Och då kan ni låta någon påminna er att den finns om ni går in på på Över min döda kropp via podplay.se eller i podplay-appen. Och vi kommer bara ha en spaning i månaden. Jag vågar knappt säga det.
Nej, men och låt oss säga så här, att så kommer det bli nu ett tag framöver. Vem vet? Vi kanske återställer ordningen längre fram när det har så att säga bedarrat lite omkring oss.
När arbetsbelastningen har tunnats ut lite grann. Men vi kommer kanske förlänga den lite. Så det kanske blir ett litet längre avsnitt en gång i månaden. Och Meta kanske tar en lite större plats än vad hon har gjort. Vi får se formerna för detta. Men från och med 9 januari så är det en gång i månaden veckans spaning inne på podplay.se eller podplay-appen. Men på torsdagen den 12, då är vi tillbaka med ett nytt krimavsnitt.
Det
och de finns som vanligt överallt. Överallt hittar ni den, precis som vanligt. Och gratis, precis som vanligt. Det var lite sånt här, så att ni har ju på er nu jul och nyår och ladda ner appen eller ja, strukturera upp det där. Och sen när måndagen kommer ni undra, var är Meta? Ja, då kommer ni komma ihåg detta.
Så kommer det att bli. Och den 22, sa du, nämnde du julliven?
Nej.
Nej.
Hur kunde jag glömma?
Hur kunde du glömma det? 22/12. Dan för dan. Då kommer vi leverera uppesittarkväll. Det blir jullive för hela konkarongen.
De brukar vara episka. Framförallt så brukar Anna sjunga. Och Anna är en jätteljuvlig person. Hon har ett stort hjärta. Hon har liksom en djup och härlig intellekt. Men du kan fan i mig inte sjunga.
Har du sjungit och tagit bort allt ljud någon gång? Har du testat det någon gång?
Annars tycker kan jag att man ta bort även ljudet av Anna?
Jag tycker det är lite oskönt att säga det till någon som har sjungit i kör i typ 10 år. Men okej. Okay. Jag är helt tondöv. Men det är okej, jag tar det. Nej, jag kan inte sjunga. Men det blir ju något speciellt när du tar bort allt ljud.
Ja,
faktiskt.
Det är vi rörande överens om. Det blev speciellt.
Och det är inte heller en liksom ett skönt ögonblick att genomlida. När någon annan
men alltså det är en av årets höjdpunkter, kan jag säga. Också när vi råkar spraya ut en flaska champagne på min nymålade vägg. Det kan hända vad som helst. Jullive, detta kommer att ske på Instagram den 22 på kvällen. Vi annonserar i god tid förväg på Instagram. Vilken tid då, sådär.
Ja, det kommer bli underbart.
Ja.
Så var det med det. Ska vi säga någonting om Musikhjälpen också?
Alltså vi har ingen aktivitet i Musikhjälpen i år. Men vi skulle verkligen föreslå att ni som har en eller två slantar över går in. Det finns ju 100 olika sätt att skänka pengar till Musikhjälpen. Det finns massa olika bössor. Gör det. I år är det ju för barn på flykt från krig. Finns det något mer behjärtansvärt? Jag har svårt att tänka med det. De är utsatta på alla sätt man kan vara utsatt på. Så att engagera i Musikhjälpen, säger bara vi. Det är en god idé. Det kommer vi att göra.
Bra sagt, Lena.
Men nu, Anna, så vet jag ju att du har ju en jätteviktig lista beredd för oss.
Ja, det har jag. Här kommer den.
Annas jätteviktiga lista.
Ja, alltså, jag skulle ju välja ett tema då, även den här veckan. Och jag bara kände så här, ibland så är det helt enkelt bara onödigt att gå över ån efter vatten, om du förstår vad jag menar. När det så att säga finns vatten där du är.
I ån.
Där du befinner dig.
Okej.
Ja. Och jag tycker inte riktigt vi har tömt ut temat kroppsliga fenomen. Och därför så... Därför så blir det en jätteviktig...
Är det möjligt att du har hittat fler?
Ja.
Fan alltså.
Det blir en jätteviktig lista på det här nu.
Oh.
Plats nummer 5. Och det här kommer inte komma som en skräll för dig att din och min och allas våra kroppar, de luktar och doftar lite olika från olika stadier, mellan olika stadier i livet, så att säga. Och nu kanske du tänker direkt på gamlukten. Du vet,
Jag tänker på fredagstacosen. Det var det enda jag kom på nu.
Nej, men ja, du vet okay. Den här lite dammiga lukten som gamlisar utvecklar.
Ja, lite härsket.
Ja, det luktar liksom gammalt. Mm. Men nu finns det en del forskning på det här. Som aha. visar att alla åldersgrupper omges av olika lukter. Alltså det är olika men... kroppsodörer förknippat med olika liksom åldersspann. Men
gud,
visst är det spännande?
Vad luktar en 45-åring undrar man? Jag undrar, frågar åt en kompis.
Mycket eau de cologne.
Mysk.
Mysk.
Laura Ashley.
Nej, men okay. jag läste en studie, eller skummade mm-hmm. igenom ska jag väl säga. Och där uppfattades kroppsodören faktiskt vara betydligt mer intensiv och oangenäm hos gruppen yngre och gruppen medelålders än hos den äldsta gruppen. Så det är mm-hmm. nog också ganska subjektivt vad vi uppfattar som en mer eller mindre obehaglig, åldersadekvat doft.
Pratar du om kropp och naturell?
Ja, det gör jag.
För det finns ju en kategori människor som är min värsta kategorin. Och det är
tonårspojkar, eller?
Tonårspojkar som försöker varva pubertetssvett med Afrika. Ja. Ännu värre, hubba-bubba-tjejerna som fullständigt dränker sig i glitterspray från Victoria's Secret. Där finns det en särskild plats i helvetet alltså. Ja, när man går in i en kvalm med jordgubbsdimma. Och de verkar inte heller ha näsa så att de känner det. De nej. Luktar ju, det stinker ju. På min tid, då stank man ju, hette parfymen Samba.
Ja, just det. Ja. Herregud.
Ja. Man klev in på historielektionen och nästan kräktes över katedern.
Ja, men ibland finns det också för jag åker ju buss. Ganska frekvent. Mm. Då känner jag igen det här, så den starka parfymdoften. Men det finns ofta, även hos tjejer, eller kanske oftare hos tjejer egentligen, en liten underliggande, pikant touch av svettlukt.
Pikant?
Ja, alltså det finns ett sting.
Men är det tonåren då?
Ja, men alltså,
för det är en ganska ogästvänlig sting på det sättet.
Det jag funderar på, om det är tonårssvetten som skola så att säga presenterar sig för omvärlden, eller om det faktiskt är en hygienfråga. Att man inte kanske tvättar sina kläder, eller så att man använder dem om och om igen, eller jag vet inte.
Ja, men vi har ju satt i det här hemmet i alla fall, när man genomgår puberteten, då har man ju inte heller någon mandat att använda samma tröj de två dagar. Utan då är man fredad att slänga plagget man hade på sig närmast kroppen. Det åker i tvätten varje dag. Ja. Jag som tvättar, jag gör det. Du kan inte ha lite pubertetsvett i en t-shirt dag två.
Nej.
Då är det ju doktor död.
Alltså. Det är 90 grader bara direkt. Tjoff in i... maskinen.
Medans den vuxna populationen i hemmet kan ju ha samma tröja tre dagar utan att den luktar någonting. Så att det är ju någonting där.
Ja, det är det. Ska jag berätta en liten anekdot här?
Radioaktivt. Ja, gärna.
Jag har ju varit ihop med en och samma snubbe i 22 år.
Han bytt tröja någon gång.
Lyssna på det här. Jag har aldrig känt honom lukta svett.
Nej.
Är inte det otroligt konstigt? Alltså jag ber ibland att få lukta hans armhåla efter 2 timmars paddel. Nej, känner ingen svett.
Ja, men är man ren i grunden så svett på vuxna människor luktar. Det är ju när det liksom har torkat och sen svettas igen. Men Anna, om vi ska också vara helt ärliga.
Ja.
I samma sekund som man beträder tröskeln hem till dig, då börjar du ju skrika om 5-punktstvätt.
Ja.
Det är första man får reda på.
Det
du tar ju
det
en riktigt. I nackskinnet och så kastar du in den i badrummet och sen är man inte välkommen ut. Det är inte så att tvätta henne, utan man ska göra liksom Lund, Malmö, Hovmantorp, armhålen och händerna.
Ja.
Innan du ens får... Ja, så att han är ju stad under skräck,
just det,
din karl.
Under strikt uppfostran. Nåväl, går vi till plats nummer 4. Och nu, Lena...
Det var alldeles för intressant med svett, förlåt.
Det var intressant. Nu ska vi prata om ett ämne som jag tror tilltalar dig också, på något sätt. Mm-hmm. Vi ska prata om slem.
Allt som har med munhålan att göra tilltalar mig. Ingenting!
Jag vet, jag skojar.
Ingenting!
Vi rasslar snabbt förbi punkten 4. Det handlar om att i näsan och svalget, vet du, så finns ju som en biofilm som är beklädd med muköst fint slem.
Det är den enda biofilmen jag ville ha i mina öron. Men okej.
Ja, men det är det här som vi i vardagligt tal brukar omnämna som slem. Och det låter ju inte så fräscht. Men jädra vad viktigt det är att vi har det. För det här är ju som en liten grindvakt. Alltså det filtrerar ju bort en massa saker vi inte vill få ner i lungorna och ut i blodet och sådär. Och det här sekretet, det bildas ju då främst i respirationstrakten. Alltså andningsvägarna. Och det gör ju att vi kan vara ganska säkra på att mycket av det här också kommer att ta en sväng upp i munhålan. För att så att säga...
Vad har vi på plats 3? Otroligt nyfiken på plats 3.
jag skulle bara... Du kanske ändå vill veta hur mycket av det här som sväljs ner...
Nej,
varje dag.
Nej,
jo.
Nej.
Vi är inte över en liter, men det är precis under. 0,9 liter ungefär muköst slem sväljer vi. Alltså det åker ner då i magsäcken och ja, blandas ut där med andra.
Så är det mekaniskt slem?
Nej, muköst.
Muköst slem?
Ja, ja. Okej.
Jag vill så gärna mycket hellre prata om terroristbrott.
Ja, det förstår jag. Det förstår jag.
Okay.
Och därför vill jag ta dig tillbaka till svettens förlorade land.
Ja.
På plats nummer 3.
Mm.
Du vet ju att stress, det påverkar kroppen och våra fysiologiska funktioner. Oh, fundamentalt.
Ja. Mm.
Och det kan få effekter på vår omgivning också, stressen.
Mm.
Det är så här, låt mig ta det lite från början. Vi har 2 typer av svettkörtlar i kroppen. Har du koll på det här? Apokrina svettkörtlar och ekrina svettkörtlar. Och apokrint svett, det innehåller mycket, mycket mer näringsämnen än det ekrina svettet, som egentligen bara är salt och vatten. Näringsämnen, det gör svetten mer attraktiv för bakterier. Och när bakterier då utsöndras tillsammans med svett, ja, då blir det illaluktande. Och det här är ju bakterier då som finns, som lever på vår hud och då får sin näring från svetten. Och det här gör ju att vissa då som är väldigt stressade, de kan ju då utsöndra svett som gör att man luktar faktiskt mer illa. För att man utsöndrar mer apokrint svett helt enkelt. Men håll i hatten nu, Ljungdahl, för apokrina körtlar, det finns även inne i våra öron. Ja, och då kanske du funderar, men vad då svettas vi genom öronen? Nej, men de här körtlarna producerar vax. Vilket innebär att vissa människor som lider av svår stress, de kommer producera ett illaluktande öronvax. Alltså.
Du är en sån jävla sjuk person.
Ja, är inte det superspännande?
Inte särskilt, men jag har några såna här findings. 1. Jag tror kanske att Dale lider av näringsbrist.
Ja, kanske det.
Om han bara svettas det här salt och vatten och inte har någon näringsämnen, så kanske du behöver göda honom mer.
Ja, precis. Han behöver jobba upp den apokrina nivån lite mer.
2. Jag vet, för när jag höll i det, jag var ju kurschef för de avancerade spaningsutbildningarna inom polisen på länskrim.
Ja.
Och när man tar ett gäng halvmätta gubbar som har jobbat som polis under lång tid och säger, nu du, lille vän, nu får du nog svänga med snaben här, för att nu ska du få lära dig någonting nytt. Och det är jättejobbigt, du måste göra våld på dig själv, du måste utsätta dig för massa pinsamheter. Det låg som en jävla lyttsendimma av ångestsvett
där har
i rummet.
Det. Det
man kom in
svettet.
Och luktade liksom någon blandning av pung och ljung, typ. Ja, någonstans där.
Pung och ljung!
Ja.
Oh, gud, var det bara män med på den här utbildningen?
Nej, men det var de som tyckte att det var jobbigast att komma ut ur komfortzonen.
Jag fattar.
Faktiskt.
Jag fattar.
Och de stank ångestsvett. Oh. Och tre, måste jag också säga, jag jobbade ju ändå som polis i drygt 15 år.
Mm.
Jag kan minnas att jag vid ett tillfälle tvättade fodralet till skyddsvästen.
Västen, just det.
Och det var när jag hade brottats med en blodsmittad man på tunnelbanespåret i Masmo.
Det låter ändå rimligt att tvätta den då, tycker
när jag hade blod in i mina egna små byxor av den här brottningsmatchen, så ville jag tvätta allt. Men i övrigt tvättade jag aldrig, för skyddsvästen luktade ingenting. En annan kille som jobbade i min grupp, jag ska inte säga vad han hette, han var tvungen att tvätta sin skyddsvästfodral mellan varje jobbsnurra. Därför att det stank sur disktrasa. Och då var han en renlig person, vill jag bara säga. Så vi luktar ju olika.
Ja, vi lägger ingen värdering i det här om man luktar illa eller inte.
Absolut. Om man är äcklig eller inte.
Nej. Nej, men det behöver inte vara förknippat med att man inte har en personlig hygien värd namnet.
Nej. Man luktar olika.
Ja. Plats nummer två. Nu ska vi prata lite grann om vad som händer om man har fått ektopisk axillär bröstvävnad. Du vet hur det kvinnliga bröstet är utformat anatomiskt, ungefär.
Ja, det kan vara lite olika.
Det kan det vara.
Men... det kan vara allt från, vad är det du brukar säga? Vad är det du säger? Någonting med strumpa och dank och...
Ja, men det är ju när jag pratar om, när jag försöker illustrera anatomin på mina egna dambröst.
Ja, vad du brukar alltså, säga det?
Men att det är som två tubsockor med en dank i varje som bara stirrar rätt ner i golvet. Ja, men...
Nåväl.
Nej, men så här, jag tror att de flesta ändå kan relatera till att bröstvävnaden inte så att säga ska vandra bakåt mot liksom kaudalt, som det heter på medicinsk språk, mot ryggsidan så att säga.
Utan jag tror det heter lateralt.
Ja, det är på i sidoläge.
Okay.
Vi vill ju ha liksom brösten fram till på, frontalt, alltså fram till på kroppen.
I smidigare.
Ja. Men tyvärr så är det så att vissa drabbas av att bröstvävnaden liksom har brett ut sig ut mot armhålan och in i armhålan. Och det kanske inte egentligen i vardagen behöver vålla särskilt stora problem om det inte är så att du är nyförlöst och ska amma. För då kan du alltså amma från... armhålan.
Bilden alltså. Bilden.
Det här är trixigt. Tänk dig själv att du liksom utsöndrar mjölk.
Har du bara bröst i armhålorna eller har du fyra bröst?
Du har ju fortfarande ditt bröst fram till. Men liksom körtelvävnaden försvinner ut liksom i armhålan. Vilket, och där har du ju porer som du svettas ur och sådär. Och det gör att du kan alltså få ut bröstmjölk.
Ur armhålan. Men vad är det, bröstvårtan? Är den i armhålan också? Jag fattar ingenting. Eller är det bara svettkörtlarna som utsöndrar mjölk?
Ja, men alltså, i och med att du får körtelvävnad.
Som det här då är kan som producera... ett bättre avsnitt av Arkiv X, för fan.
Ja, där. Ektopisk axillär bröstvävnad alltså.
Ja, jag tänker inte googla.
Alltså bröstvävnad på fel ställe, förenklat.
Ja, okej, jag fattar.
Plats nummer ett. Och här kommer en fun fact som jag tror du kommer gilla.
Som till skillnad från det du har pratat om hittills.
Ja, men det här.
Det här har
någonting. Visste du att djur, de är antingen protostoma eller deuterostoma? Det vill säga, i fosterlivet så utvecklas antingen så utvecklas munnen först eller anus först. Alltså det finns en diss... Det finns alltså...
Vadå? Kronologiskt?
Nej, alltså vissa arter utvecklar i fosterlivet först kroppsöppningen munnen och vissa utvecklar först kroppsöppningen anus.
Men vänta!
Ja, då hörde du.
Varför ska du ha ett anus? Det behöver inte komma ut någonting om du inte har en mun.
Nej, jag upplever också att ändamålsenligt sett... Så ändå kanske liten. Det ändå är hugget som stucket om munnen eller röven så att etableras först. När du ändå ligger i... Ja. Men kan du gissa vad homo sapiens är? Får de munnen först eller anus först?
Alltså vi är sån jävla pissart. Så jag tror att det är anus.
Ja,
det ja, det jag är noll % förvånad.
Ja, men det är kul ändå att vi alla har gemensamt att vi har varit assholes vid så att säga en
och endast assholes.
Jag har vissa kvarstannat där.
De har ju fått munnen helt i onödan. Ja. Det hade varit bättre om de hade stannat med bara att vara ett jävla rövhål.
Ja. Eller hur?
Nej men gud, en sån sjuk tanke.
Ja. Ja, men googla gärna så protostoma djur och det är uterostoma djur.
Jag kommer från och med nu, Anna, aldrig använda mig igen av uttrycket vad kommer först, hönan eller ägget. Jag kommer bara säga vad kom först, munnen eller anus.
Ja, jag tycker. Ja, det är ju kanon ju. Ja, oh, herregud.
Men också jättesjukt. Men det är såklart att allting kan inte utvecklas så, utan det måste ju ske i olika...
Mm.
Men vad händer? Vet du någon art där munnen kommer före anus?
Nej, inte på rak arm. Det måste googlas.
Man vill ju så att säga se vad som blir sen i livet av de två olika arterna. Mm. Om det blir, för att Homo sapiens är ju planetens rövhål. Så att det säger ju en del att vi fick rövhålet först. Ja, vi är ju de som förstör allting på denna jord.
Precis, ja, men det är riktigt. Jag tänker också vad som händer om man utvecklar anomalier. Så att säga att det stannar upp. Du får ditt anus så du kanske får lite andra bra ha organ och sådär.
Ja.
Men sen, inte munnen. Det blir ju konstigt.
Ja, men det blir också jättetråkigt om du har en mun men inget anus. Det är ju ganska lätt för förstoppning, tänker jag.
Ja, kloaken behöver
inkomster och utgifter. Ja, har du bara anus? Du kan ju för sig möjligtvis peta in. Nu kanske vi spårar iväg lite, kände jag. Spontant. Det är svårt att ta upp.
Eventuellt.
Ja.
Ja. Ni kära lyssnare, ni får göra precis vad ni vill med den här informationen. Ja. Men googla gärna deuterostoma arter och se vad ni hittar där ute. Det är min uppmaning till er. Mm. Hörrni, det blir ett långt avsnitt.
Tänk att vi gjorde det igen, Anna. Att vi gick från mörkaste mörkt och nördigaste juridik till att bara prata rövhål.
Ja.
Det är sådana vi är.
Ja, jag känner att jag nästan skäms lite att jag tar er dit så ofta i den här podden. Men jag tycker att det är lite som ett frikort alltså att kliva in i den jätteviktiga listan.
Det berikar,
där måste man få en release ändå.
Det berikar, säger jag ju.
Jag tror inte alla av våra lyssnare kände till det här.
Jag hoppas inte det, faktiskt. Det hade varit jättejobbigt om vår lyssnarskara samtliga unisont i samklang. Ja, 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 ja. Jag ammade mitt barn i armhålan och sen så...
Det här är gamla nyheter, säger någon.
Nej, nu får vi ge oss.
Ja,
på måndag är det spaning igen och nästa torsdag så är det julspecial. Om inte förr så haka på oss på Instagram så missar du ingenting kul och ingenting viktigt.
Det kommer bli underbart.
Mm.
Ha det gott.
Ta hand om er. Bye!
Bye!